Nåja, då har jag kommit till Vasa centralsjukhus och sitter här i kantinen i aulan tillsammans med Auvo Rauhala. God dag på dig.
Ja, hej.
Hör du, egentligen var du sista dagen på jobb här som chefsöverläkare den 16 februari, men ändå träffas vi här och du jobbar ännu, delvis åtminstone.
Ja, jag jobbar nu en månad i en patientsäkerhetsprojekt och jag kommer nu att fortsätta också i viss mån, men att med mycket, mycket mindre antal timmar och ansvar än hittills.
Ja, men du får så det stegvis trappa ner till en ledig tillvaro.
Ja, det passar bra för mig det. Ja.
Kanske läkarvetenskapen också har bevisat att man ska inte så där tvärt avbryta någonting. Du brukar höra att de som går i pension och riktigt ja. Sätter sig i soffan där hemma bara och, så hastigt blir man sjuk eller rent av går det ännu värre?
Ja, det är bra att ha mjuk landning och man måste också sköta sig själv också på annat sätt så att om man bara börjar vila på soffa då kan det gå dåligt både vad gäller hjärna och vad gäller hjärta.
Precis, ja. Och hjärta, det ska det handla om också i det här samtalet, men och du, nu är det pensionärsintervju, så då vill jag backa tillbaka till början och prata om Auvo Rauhala personen och kanske barnet. Du är född i Nystad, har jag läst på här.
Egentligen i Kalanti, men det är nu för tiden till Nystad.
Hur var det att växa upp där och vad är det för ett ställe? Det är obekant för mig som österbottning.
Det var nu sen landsort så att jag var mycket, mycket sådant arbete på åkrar och med jord och sådant. Ja.
Du är jordbrukarson?
Ja, jordbrukarson. Ja.
Mm. Ja. Vad hade du för intressen som barn?
Jag var nu kanske lite speciell. Jag kallades i folkskolan professor. Jag var lite tankspridd också. Och jag hade, till exempel att så läste mycket redan innan jag var skolbarn om astronomi och sådana saker. Och sen jag också gick med kompass och rita kartor där. Jag var kanske lite speciell som barn, kanske nu också.
Okej. Så det har stått klart att Auvo han kommer att börja studera och lära sig saker?
Det var nu ganska klart redan innan jag gick till skolan.
Ja.
Egentligen det var redan vid 5 års ålder då jag hade tänkt att jag skulle bli läkare. Eller någon vetenskapsman.
Ja just då. Redan då?
Ja, det var klart. Det att jag blev inre medicinare, det visste jag redan innan jag gick till medicinska också.
Okej.
Men det visste jag inte alls att jag skulle bli någon alltså administrativ figur. Det hade jag inte alls tänkt.
Jo. Det var visst lite också mot din vilja, ska vi komma fram till småningom här. Men, ja, vad var det då med det här vårdandet? Var det här undersökande och forska i människokroppen eller var det att du ville ta hand om människor? Vad var triggern?
Egentligen var det den där första, var det att alla som, de flesta som klarade bra i skolan eller som var intresserade av och sådana saker, alltså de flesta gick till medicinsk fakultet den tiden. Så att, och sen också teknisk högskola var det en annan och matematik och sådana var andra saker. Alltså matematik intresserade mig mycket så att, och vetenskap överhuvudtaget.
Yes. Ja. Men det blev medicinen.
Ja, det var nu då jag blev student. Jag slapp till medicinska och jag slapp också till Åtnäs, till teknisk fysik. Men att jag var nu sen medicinska. Så att det var inte kanske så lätt. Men att så gjorde jag det. Det finns också sådana som är halvsämt så att jag gick först till medicinska. Blev först sost i en kurskamrat och stannade där. Det är kanske inte så mycket planerat i mitt liv som många kan tro.
Här vill jag dra en parallell till en annan pensionär, din kollega Göran Honga.
Ja.
Han missar ju, var det en halv poäng han hade för lite för att komma in på medicinska, så för honom blev det Åtnäs, så ni gick i kors där.
Ja, det var så, men att jag var sådan, vad är det på svenska, pingo i skolan.
Okej, pingo,
så att jag hade inga svårigheter att slippa till medicinska heller. Så.
Precis.
Ja,
ja. Mm. Nu har du, ja, och så specialiserar du dig.
Ja, ja, det var också alltså, den tiden, ja, alltså, det var, jag tyckte att den svåraste och mest, den specialitet som gav mest utmaningar den tiden var inre medicin. Så att det fanns några svåra diagnostiska problem. Jag har alltid, hela mitt liv har jag velat lösa problem. Det har varit matematiska eller medicinska eller administrativa, men alltid har jag velat lösa problem. Och inre medicin, den tiden, det var mest utmanande specialitet, så att jag valde förstås den.
Okej, okej. Okay,
okay.
Ja, ja.
Vilka år rör vi oss kring här?
Alltså, jag blev student 73 och sen 79 blev jag färdig läkare och sen började jag spetsa till inre medicin. Så 86 blev jag inre medicinare. Mm. Så att jag jobbar i kliniskt arbete helt och hållet till 98. Då började jag arbeta till hälften administrativt.
Just. När var det som du hamnade i Vasa?
No, alltså, jag var första gången 76. Alltså, jag var amanuens på Ruparnes. Alltså, den tiden det var inte Vasa centralsjukhus, utan det var Silt Ruparnes sjukhus. Men att det var den... Och där jobbade en sån som hade just blivit sjukskötare, Benita. Och sen småningom blev hon min fru. Och hon är från Vasa och svenskspråkig. Det var inga andra alternativ än Vasa.
Just så.
Men att det lyckades visa sig vara ett lyckligt och bra alternativ.
Ja. Det fanns inget bot mot den åkomman?
Nej, det var så att... Så man, jag gjorde innan man hade den där slogan att ta risk och bli förälskad i finlandssvensk, så att jag gjorde det redan tidigare.
Ja.
Och bra gick det.
Okej, okay. Ja. Här har ni stannat.
Ja, ja.
Mm. Ja. Men hör du, livet då i Vasa och i Österbotten som ju är tvåspråkigt, hur har det varit? Så där ska vi säga, så det är allmänt om vi bortser från jobbet.
No. Inte tycker att det är några problem, så att alltså, alla pratar sitt eget modersmål, förstås på sjukhus pratar man alltså på patientens modersmål, men att annars, jo. Alltså så, då man är läkare och söter patient, men att alltså, jag tycker att det är sån trevlig miljö det här och atmosfären, alltså det är sån, man kan säga att det var så lite som mera internationell atmosfären än på många andra finländska städer. Så att jag har trivts bra i den här. Samma gäller sjukhuset, det är också en öppen atmosfär här.
Ja.
Så att jag trivs bra i en sådan atmosfär.
Ja.
Hej, kanske vi ska fortsätta en sådan principiell diskussion. För det har ju varit ytterst aktuellt, ja. Det här med att få just vård på eget,
ja.
Eget modersmål. För ja. När man är...
Ja.
När man är sjuk så är man sårbar och vill känna ja. Åtminstone en viss trygghet. Och då är det viktigt att få prata sitt eget språk med läkaren och bli förstådd.
Ja.
Så det har varit mycket på tapeten här i Österbotten.
Ja, och det är med bra orsak. Så att, och inte bara därför att vår existens är till en viss mån beroende på det. Utan att alltså det är patientens rätt att få prata sitt eget modersmål. Och det är förstås alltså att när man är frisk man orkar kanske anstränga sig och fast man kan prata dåligt finska man kanske kan anstränga sig och prata det. Men att när man är sjuk då har man inte extra krafter och då måste man få prata med sitt modersmål och sitt känslomodersmål. Så att och det finns forskningsresultat som visar att patientsäkerheten är mycket sämre om alltså kommunikation inte ser på modersmål. Så att om läkaren förstår dåligt eller patienten förstår dåligt, då ser det missuppfattningar och det som kan leda till och med till svåra komplikationer.
Ja.
Så att det är inte bara något sådant bekvämlighetssak, utan det är också viktigt för vårt resultat.
Mm. Är det här något som det finns, kan vi säga, svart på vitt på, liksom? Kvantifierbart, för det tycker många om att ha framför sig när de ska fatta beslut.
Ja, alltså nu har man gjort, jag minns nu inte några procenter, men att det, i alla fall det är sant, det finns en väsentlig mängd mera med alltså större, väsentligt större komplikationsrisk. Minns nu inte vad det är 1,5 eller 2 gånger större, men att det är i alla fall så att det finns internationell forskning åtminstone ganska mycket om det här ärendet. Så att man kan säga att det finns svart på vitt. Jag har läst sådana undersökningar ganska många.
Det är något som bör tas i beaktande.
Det är alldeles klart det, ja.
Hör du, Auvorahla, du har inte bara helt och hållet fått ägna dig åt läkaryrket, utan här för 10 år sedan så blev du tillfrågad, kanske så är det vänligt men bestämt, att hur skulle du vara att bli administrativ chef, chefsöverläkare heter det.
Ja, det var en ganska speciell situation då sjukhuset var i kris. Då alltså styrelsen och läkarkåren hade tappat förtroende för Keistinen och det var sådan situation att chefsöverläkare kan man inte sparka. Och så att enda sätt var det att man skulle ge hans arbete åt någon annan och alltså skapa en sån ny tjänst som man skapade en ny tjänst som kallades administrativ chefsöverläkare. Och många ville få mig dit och men att jag sa tack för erbjudandet men nej tack att jag är som svinfarmarson hade jag tänkt att jag ska jobba hela min karriär i sådana områden, sådana arbeten som man kan göra i T-tröja, så att jag är inte intresserad av den där. Men att alltså Göran sen fortsatte att locka mig och alltså det var en ganska svår kris på sjukhuset. Och sen jag tänkte att det var lite sån fosterlandet kallad, så att man var lite tvungen. Sen började vi prata med Göran sån kodspråk att hur många veckor jag har tid att stryka mina skjortor. Sen blev jag chefsöverläkare.
Okay.
Och här är jag nu.
Precis. 10 år senare.
Ja.
Okej. Okay. Så du har fått gå i skjorta en hel del?
Ja, men att kravat hade jag inte haft. Det var bara, jag hade min avsättsfest då jag fick medalj, men att det är få andra gånger då jag hade haft kravat. Så att någon gräns måste man ha. Ja.
Hur mycket har du haft möjlighet att ta på dig T-tröjan liksom och ägna dig åt det här själva läkaryrket? För det var ju det som intresserade dig ursprungligen, ja, inte att vara någon pappersvändare om man säger så.
No, alltså det var vissa, alltså jag hade sett patienter med blodsjukdomar, leukemi eller lymfsörtelcancer och kanske det motsvarande. Och sen då jag kom till den här chefsöverläkarposten, jag fortsatte med en del av patienter så att jag hade poliklinikmottagning. Men att småningom hade minskat det här patientantal och kanske för ett par år sedan jag slutade helt. Det var också man hela tiden verkar så att arbetet blev mer och man blev äldre och orkade kanske mindre, så att i något sätt var man tvungen att sluta. Och förstås det är också lite svårt att hålla alltså så bra kunskap inom medicin, vad man borde ha för att kunna ge högkvalitativ vård åt dem. Så att jag tänkte att det är bäst att att sluta innan det började vara kvacksalveri.
Just så. Vi ska fortsätta diskutera här med Ouvo Rauhala, nybliven pensionär eller pensionär i vardande, det är hur man tar det. Är du före detta nu, kan man säga, idag som är?
No, alltså, jag blir egentligen på riktigt pensionär 1 juli, så att jag har nu till dess att alltså, jag har en projekt i en månad och sen har semester. Det finns semester från 4 år lite kvar, så att jag är flera månader sen på semester.
Ja. Vi sitter här i kantinen i aulan och när vi satt oss ner så var någon läkare här som sa att vad gör du här? Inte ska du vara här, inte?
Jo, vi skämtar mycket. Det här är ett roligt arbetsställe och det är en väsentlig del av det här hur vi kommunicerar här så att med arbetskompisar, så att vi skämtar mycket här.
Ja. Men då har du behandlat det här avskedet som kommer att komma? Jag menar, kommer att sakna de här korridorerna och husen, det byggs ju nytt här och det rivs gammalt och byggs nytt, det är ett levande sjukhus.
Ja, alltså det är klart att det finns mycket, mycket olika, många olika känslor, så att det finns vissa vemod förstås att lämna det här då man har jobbat jobbat här ungefär 40 år och till och med kämpat ganska mycket för det här. Så att det är inte enkelt, men att då man blir äldre och då man på sommaren fyller 65 år, så att det är förstås klart att man orkar också mindre. Och nu är det, då man har jobbat alltså ungefär 70 timmar per vecka i det här arbetet, så att inte orkar man sådant mer. Och om man inte fit for fight, så att då är man rätt människa till det här. Så att det är nu rätt tid att lite börja köra ner det här och aktivitet. Och, ja, men att det finns så många olika känslor. Så att både VMO och sen på andra sidan det att man tycker att man har inte jobbat för lite här i livet. Så att det är rätt tid att gå till pension, och speciellt också när det finns det här sote om man väljer olika nya direktörer och motsvarande, så att det är rätt tid på så sätt också.
Jag hörde social- och hälsovårdsreformen, den ständigt pågående, kommer den någonsin att gå i land? Vad tror du, Auvo?
Kanske alltså det här administrativ förändring, blir på sätt och vis färdig, men att det måste nu åtminstone finjusteras hela tiden. Det är alldeles klart att man skapar ett sådant här system där det finns valfrihet och så att ingen får lura patienter, utan man måste ha alltså, man måste kunna se från internet vårt resultat bland olika konkurrenter till exempel. Så att det finns mycket sådant som måste finjustera, och alla ersättningar, det var rätt ersättning. Att den bäst uppmuntrar läkarna och skötarna i filmer att sköta bra. Så att det är inte alls enkel sak. Men att sen kan man säga det, så att det här SOTE, alltså det är inte alls, det här organisatorisk reform, det är inte alls största förändringen som ser nu. Är det all det här alltså som beror på medicinsk vetenskap och som beror på teknologi, allmänt teknologi och ICT, alltså all det här digitalisering och det här artificiell intelligens och distansmedicin, telemedicin och all sådan här, så att det kommer att alltså förändra mycket mer markant det här medicinen än bara sådana här som på finska kallas hallinnolliset himmeligt.
Ja, den här administrationen, det är väl förhoppningsvis inget som kunderna ska behöva bry sig om. I slut, alltså det här med administration, det är ju det som tjänstemän och chefer, som det ska ni bry er om, men den som kommer in genom dörren här till sjukhuset ska väl inte behöva bry sig i organisationen, vet du. The back office som heter på engelska. Att få träffa läkare och annan vårdpersonal, det är viktigt.
Ja, det är faktiskt det här front office och back office, så att den där front office, den borde vara enkel, så att patienten behöver inte fundera organisationen, utan patienten måste få service, det måste vara så patientcentrerat, det är helt klart.
Det har stormat ett antal gånger kring Vasa centralsjukhus. Vi tar det här med hjärtkirurgin en gång. Det var en storm för hur många år sedan, var det riktigt?
Nu minns jag det exakt, men det är nu något sånt 3-4 år har det nu gått av den där. Det var ganska lång kris, den här hjärtkirurgikrisen. Det var egentligen tredje gången då man tänkte att det är sådant som inte hör till ett vanligt sjukhus, och skulle vara bäst att sluta då staten ändå kommer att sluta den. Det var alldeles klart då redan, så att vi visste att staten kommer att sluta den.
Just så. Men här fick du försvara din ståndpunkt. Du fick ganska hård kritik.
Ja, det är så. Men att man får vara beredd till det. Alltså, min roll är inte att berätta politiska åsikter eller såna lekmannaåsikter, utan alltså, jag måste berätta sådant som jag vet och som baserar sig på forskat fakta. Så att jag skulle inte söta min jobb om jag inte skulle alltså berätta sådant fakta. Så att det var förstås så att det var i varje by var det sina egna hjärtkirurger, så att det var mycket sådana som visste mycket, inom parentes. Och det var mycket sådana starka åsikter, och nu märkte man förstås att om lekmän hade så starka åsikter utan att veta desto mer. Om, så att politiker är förstås mycket beroende på det att vad majoriteten av befolkningen tänker. Då var det förstås klart att inte kunde politiker göra det där beslutet, och nu förstår jag förstås det.
Ja.
Det så att, men att samtidigt visste jag att det tar bara 1-2 år, så då är det staten som slutade ändå, så att det, men att ändå inte hade jag andra alternativ än att göra så som jag visste att och tänkte och visste att var rätt.
Jo.
Ja.
Nu hade du sen följande storm då, det här med den här utökade jouren och vilka sjukhus i Finland som skulle få ha den. Då har det också varit strid kring Vasa, och här har du fått desto mer uppbackning från folket, kan man säga, i den frågan.
Ja, det har varit mycket trevligt på så sätt att befolkningen har varit mycket enig om den här, och kampandan har varit stark. Om det samlas 10 000 människor på Vasa torg, det är nu tecken på det. Så att det har varit på så sätt har varit mycket, mycket enkelt att kämpa då man har haft stark stöd från patienter och hela folket och personalen här då. Så det har varit enkelt på så sätt.
Här har det drivits också en politisk kamp, en känsloladdad kamp, men återigen här så lyfter du fram fakta och försökte tillrättalägga felaktigheter.
Ja, det fanns alldeles klara felaktigheter, och nu funderar jag lite fortfarande att vad borde man göra, då det är fortfarande så att det är okorrigerat vissa fakta. Men att det var då jag märkte att vissa saker hade presenterats helt fel. Det fanns nu på flera olika tillfällen, men att det var det här grundlagsutskottet var nu mest allvarligt.
Vasa centralsjukhus så satte sig i oförtjänt dåliga dagar helt enkelt.
Ja, det var alldeles klart. Så att till exempel då vi hade landets bästa resultat, till exempel i hjärtinfarktvård, så att det man berättade helt andra saker, så att våra resultat var ganska dåliga och helt felaktig information. Och det var nu där runt 20 helt felaktiga, mer eller mindre felaktiga påståelser där, så att det var nu riktigt underligt att till exempel sociala hälsovårdsministeriens tjänstemannaledning bara sa att allt stämmer. Så det var nu mycket då barn kan klicka länk och konstatera att det står fel, till och med barn.
Du talar för döva öron där.
Ja, det var så. Och det var också annars, alltså det fanns sådana dokument som man sociala hälsovårdsministeriet hade gjort dokument där de försvarade det här, alltså varför alltså vi inte alltså sjukhus med omfattande jour. Och där nämndes till exempel i sådana dokument 50 gånger patientsäkerhet, 50 gånger kvalitet och 26 gånger effektfullhet. Och ändå var det så att vi var bättre än alla sjukhus med omfattande jour i de här tre ärenden. Och det var motiveringen. Så att det visst blev jag förbannad.
Ja.
Ja.
Också dina känslor gick heta då. Hur är det med känslorna nu idag?
Alltså, förstås det har nu gått tid. Och alltså hösten 2015, alltså, om allt skulle ha gått Så som alltså regeringen planerat hösten 15. Alltså, vi skulle vara ungefär något som kretssjukhus nu om allt skulle ha gått på så sätt. Men att alltså, vi kämpade emot hårt och många andra sjukhus också kämpade, inte kanske så hårt som vi, men att regeringen var tvungen att backa ganska mycket. Men att det skulle ha varit mycket helt horribelt om det skulle ha blivit så som de tänkte först.
Mm.
Ja, så.
Så kampen har inte varit förgäves?
Nej, det har inte varit. Det har haft, vi har haft klar framgång i den här kampen, så det är klart.
Men nu finns det ett medborgarinitiativ också. Det ska visst tas till behandling i mars. Vad tror du? Tror du det kan ändra på någonting ytterligare?
No, det är mycket, mycket svårt att säga. Alltså det finns politiker så mycket sådana här. Det finns så mycket sådana som man inte kan förut säga så att sådana element i politik så att det är svårt att säga.
Politiken går inte bara på fakta.
Nej,
det är opinion och så.
Ja, det är så. Och sen det finns en kohandel och motsvarande så att det finns sådana element där som gör att det är så svårt att säga alltid. Ja. Så man brukar säga att ingenting är alltså, man har inte kommit överens om ingenting innan man har kommit överens om allt. Så att det i politiken är det så.
Vad tror eller hoppas du att det blir av Vasa centralsjukhus om någon sjukvårdsdistrikt upphör och ja, den här reformen som är under arbete går igenom på sätt eller annat?
No, alltså, Vasa centralsjukhus läge är annars alltså bra. Alltså, jag presenterar just till revisionsnämnden i förrgår färska statistik. Alltså, vi är fortfarande, alltså, vår effektfullhet och vårdresultat och patientsäkerhet, alltså, vi är bästa eller bland alltså bästa eller näst bästa i många saker. Och vår produktivitet har stigit mycket, alltså, vi är inte mer alls dyr. Så att alltså vi har, man kan säga att vi har ytterst bra resultat, så det är sällan då man får samtidigt bra och billigt, och nu har det börjat bli så med centralsjukhus så att vi börjar inte med att vara dyr heller. Så att vi har här bra ledning och bra arbetskraft här, så att och folk alltså, det här då hälften av folk är svenskspråkig, inte vill det gå någon annanstans än komma hit. Så att vi har folks förtroende mer än de flesta andra sjukhus. Så att alltså jag tycker att det, och fast nu befolkningen har lite minskat tillfälligt, men att annars är det så att det här området mår mycket bra. Så att jag tycker att det finns alla möjligheter att vi klarar bra i framtiden också.
Vad blir det sen under pensionen? Sen när du på riktigt har slutat? Det är sista frågan min. Har du någon hobby eller något som du ska börja ägna dig mer åt? Eller?
No, alltså, nu är det nu alltså jag joggar och cyklar och skidar och så att motion. Jag har tid att motionera 2-3 gånger mer än nu, så att man inte har ofta hunnit och finns så mycket arbete. Men att det, och man läser böcker och jag har 5 barnbarn och sätter på kommande, så att jag är mycket med dem och det är mycket viktiga för mig. Ja. Så att vi flyttar med frun till Åbo där, som är närmare våra barn och barnbarn. Okay. Så att förstås alltså jag fortsätter att forska många år till, och jag jobbar vid Åbo Akademi på deltid och så inom forskning. Och här också, jag jobbar inom forskning här också som forskningsöverläkare med en liten procent. Så att jag vill inte lämna det här. Jag vill fortfarande lösa problem också som pensionär. Och kanske vetenskapliga problem nu.
Vad är det för ämne som du bedriver forskning i?
Alltså här på centralsjukhus, det är patientsäkerhetsforskning. Så att vi gör så mycket viktig forskning här. Efter det här intervju går jag till forskningsmöte. Vi har en sån stor projekt där det är 3 doktoravhandlingar som kommer med den materialet. Så att närmast det, men att också många flera andra saker.